Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Jag tänkte jag skulle börja med att göra lite reklam för Erik, för jag vet ju att du vantrivs med den uppgiften. Mm. Ja, så då ska jag berätta vad vi ska göra nästa vecka i den här podden. Då är det så här att torsdag 16 november så har Närkes Allehanda öppet hus. Och kom för guds skull inte hit.
Nej,
för det är inte den typen av öppet hus, utan det är att hela våran sajt ska vara öppen och olåst. Så att om man känner sådär att jag vet inte om jag vill betala för att ha NA, då kan man testa hela den dagen, så får man läsa allt och titta på allt helt gratis då. Och då ska vi livepodda. Och våran podd är ju alltid öppen eftersom att den ligger i Spotify. Men vi gör det lite grann för att visa vad som finns på NA. Och men vi blir ju ofta, du och jag, ansiktet utåt. När NA vill marknadsföra sig och visa upp sin bästa sida, då blir det Lena och Fredrik man skickar fram.
Det blir lätt så.
Det blir lätt så. Det är ett ok att bära. Mm. Men vi har tackat ja till att bära det. Så att torsdag 16 november 15.00. Då kommer vi livepodda med bild och allt på na.se.
Ja, just det. Då blir det tv-podd.
Då blir det tv-podd.
Ja, just det. Hur många tror du kommer hit? Grå pantrar som vill knacka på Närkes Allehandas redaktion. För att vi har valt att kalla det öppet hus.
Mm. Det är ju ett gäng pensionärer som kommer att göra det. Det vet man ju.
Jag begriper inte hur man kan kalla det öppet hus.
Reklamar Fredrik kallat det? Öppen sajt?
Ja, öppen sajt. Ja, precis. Mm. Kanske.
Ja. Öppet hus klingar ju annars, folk gillar, det är en fin svensk liksom, tradition, känns det som, öppet hus.
De kommer förvänta sig kanelbullar.
Mm. De kommer mötas av en irriterad Elena Lövholm i dörren. Ja. Det är vad de kommer bjudas på.
Ja, mycket tveksamt till det där namnet. Men annars är det ju trevligt.
Och då ska vi uppmana folk, Fredrik, att skicka in sina frågor. För vi tänker att vi lägger den tiden på att svara på lyssnarnas ÖSK-frågor.
Mm.
Och då kommer ju, ÖSK spelar ju sista matchen nu till helgen. Så att säsongen kommer vara över och det kommer vara mycket sådär blicka framåt. Så att då kan man fråga vad man vill om vad ÖSK bör göra nu under vintern.
Mm.
Eller hur?
Mm. Förslag kräver att de ska åka på ett sånt här utlandsläger så att jag får åka utomlands i januari.
Vet du vad?
Förslag. Det är bara...
Jättebra. Ja. Jag satt faktiskt i morse när jag kom till jobbet och var jag lite extra trött och irriterad på att det är höst. Så satt jag faktiskt och sökte på sån här sista minuten all inclusive. Och bara, sen vet jag att jag kommer ju inte ta ledigt en vecka och göra det. Jag ville bara titta lite på fina strandbilder och sådär.
Ja.
Så den där har jag råd med. Fan. Oh. Mm.
Ja, det är ju också ett sätt att resa.
Ja, okej.
Okay. Det är inte riktigt lika bra som det riktiga.
Nej.
Men det är ett sätt att resa.
Mm.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då börjar vi podda på riktigt och då som sagt sista matchen nu i helgen och många skulle kanske säga att ÖSK har säkrat kontraktet.
Mm.
Jag skulle nog säga det.
Ja.
Vad skulle Fredrik Karlsson säga?
Ja men absolut, det tycker jag. Det skulle ju krävas ett ras av episka mått.
Mm-hmm.
Vi skulle sitta här om en vecka och prata om det värsta. Ja, den värsta debaclet, skandalen som har hänt i ÖSKs historia. Om man förlorar mot jumbon i sista matchen och tappar 11 plus mål.
Mm.
Så då har vi ju ett case som ligger på bordet och ta, och ta hand om. Alltså, då är, då, ja, jag vet inte vad som skulle hända.
Nej, men då blir det roliga, roliga frågor i våran live-podd.
Då blir det positivt.
Ja, då blir det bra energi. Ja. Nej, men alltså 11 pinnar i målskillnad. Ska man göra ett exempel av vad som skulle behöva hända, så är det ju, då ska ÖSK förlora med 5-0. Mm. Jönköping ska vinna med 5-0. ÖSK är fortfarande kvar i Superettan.
Mm. Ja. Nej, men då, men det är ändå viktigt att ha den baslinjen när vi börjar podda idag. Att vi tror att ÖSK har klarat, eller vi vet i stort sett att ÖSK har klarat sig kvar i Superettan.
Det är våran utgångspunkt, så att säga. Mm. Det är det golvet vi står på.
Mm. Mm.
Bra, då vet vi det. Du har skrivit så här i körschemat: fick Järdler rätt till slut? Och då tänkte jag fråga dig förut vad du menar med det. Men jag tänker att jag frågar nu istället, så får du förklara för både mig och lyssnarna vad det är Järdler har haft rätt om, eventuellt.
Ja precis. Vi satt ju här efter GIF Sundsvall-matchen, kommer du ihåg det? Och pratade om, har Järdler tappat tron med att ställa ut ett lag med väldigt defensiv taktik? Nu blev det ju lite konstigt mot Östersund, eftersom det var nog en ganska defensiv taktik som man tänkt, men då släppte de in mål direkt och då blev det annorlunda. Så men även nu mot Landskrona så var nog tanken att man skulle stå ganska lågt. Men så i den meningen, så ÖSK vann ju med 4-0, så i den meningen fick väl Järdler rätt då, kan man tycka. Vad tycker du?
Alltså, tittar man på resultatet i matcherna så är det klart att han hade rätt. Sen kan man ju fortfarande fundera över det här att det kanske inte ger så mycket hopp framåt. Om man ska tänka så här, vart är ÖSK på väg nu? Då känns det ju nästan som att de inte är på väg någonstans, eftersom att Järdler i det här läget mest hanterar. Liksom. Det är skillnad på det här snacket att liksom, nu måste vi göra så här för att rädda upp och spelarna mår si och så. Och det är skillnad på det snacket och snacket som var på försäsongen, att vi ska vara det här laget, vi ska vara så intensiva och vi ska spela på det här sättet. Alltså det är ganska olika saker han säger nu jämfört med vart man var i vintras inför säsongen och vad han hade tänkt sig. Så att det är ju frågan vart det här ska ta vägen någonstans. Hur ska han hitta en väg framåt i det här liksom?
Ja, precis. Jag antar att man kommer fortsätta vägen som man pratade om förra vintern. Men det blir ju lite så här, det är ändå en trovärdighetsgrej. Mm. Att man, nu pratar ni om det hela förra året och sen så räddar ni kontraktet genom att vara defensiva.
Mm.
Och sen vill jag ändå påpeka att det var en skillnad på hur ÖSK var defensiva mot Sundsvall, där man inte gjorde någonting. och väldigt skillnad mot hur man agerade mot Landskrona då, där man ändå stod ganska lågt och lät Landskrona ha ganska mycket boll, men sen var man ju då sylvassa när man gick framåt, så det var en stor skillnad på hur man kan ju spela defensivt på, de spelade kanske defensivt ganska lågt mot Landskrona, men de spelade passivt defensivt mot GIF Sundsvall. Två skilda saker.
Mm.
Så, men återigen, jag antar att om Järdler ska fortsätta det här projektet, så kommer det fortsätta att vara mer framåtlutat ÖSK som inleder försäsongen till 2024.
Mm.
Och då har man ju ett litet trovärdighetsproblem om man har hållit på i vad det blir, 16 månader eller något sånt där, och försökt göra laget mer framåtlutat men inte riktigt lyckats då.
Mm.
Så det blir intressant att se.
Det blir intressant att se. Känns det som lite för självklart att Järdler ska fortsätta?
Ja, alltså jag ser ju bland supporterforum, och jag får en hel del frågor som i och för sig då ofta är relaterade till saker som har skrivits på svartvitsforum. Jag har inte varit inne där så mycket. Ibland är jag det, men inte den senaste tiden. När jag har kollat uppgifterna så de har beskrivits som trovärdiga. Men det är bara någon, det är som vanligt att det är något nick som säger att snacket är att Järdler ska få gå efter säsongen. Jag skulle bli jätteförvånad om det beslutet är taget. Jag tror inte att det finns en nyhet att avslöja, för att det är klart att nyheten kan ju bli sann. Det är ju skillnad. Men jag tror inte att styrelsen har suttit i det här läget med alla de risker som finns med att saker sipprar ut och när ÖSK är nedflyttningshotat. Mm. Att man då skulle sitta och ta ett beslut om att Gärder skulle bort. Det tror jag inte. Sen återkommer jag kanske till hur du ställer frågan. Det är väl om det är bra om Gärder.
Mm, precis. Ja. För jag tänker, anledningen till att jag säger det på det sättet att känns det för självklart, det är för att jag tänker att många som håller på ÖSK och följer ÖSK är i ett tänk nu som är så här, vi hamnade i den här skiten till stor del på grund av en stor tränarcirkus som absolut inte var bra. Det betyder ju inte att man måste anställa en tränare och så får han köra i 10 år. Jag tror att Christian Gärder har tagit ganska lite poäng. Alltså, om man hade inte ni tagit någon fram något snitt på 1,1. Eller något sånt där jättedåligt. Och då tycker jag man kan, om tränaren har suttit i 1,5 år då tycker jag faktiskt att man kan prata om huruvida han ska vara kvar eller inte. Att det måste få vara en fråga som åtminstone låter sig ställas, för det har nästan känts som det att man får inte ens prata om att sparka en tränare längre i ÖSK. Förstår du vad jag
absolut,
menar?
Ja. Absolut. Och det är ju ett jobbigt, jag vet inte exakt vad det där snittet är nu. Ska vi ta reda på det?
Jag tar reda på det, för nu sa jag 1,1.
Ja, jag tror att det är någonstans där, men
det var i alla fall
inte riktigt så. Ja, nu har jag tagit reda på, alltså Gärder har just nu då, vad sa vi? Vi har 1,20.
Mm.
1,2 just nu efter segern mot Landskrona, vad jag förstår. Där kommer givetvis då Jonas Brännmyr att såga det här. Jag har ju räknat ut
förstås
fel på något sätt.
Ja, ja.
Men det ligger där någonstans. Och sen så om det blir seger mot AFC som man tycker att man kan förvänta sig, så går Christian Gärder upp till 1,23 och det är då samma. Då är det lite bättre snitt än Milivoj Stojanovic som klarade ÖSKs kontrakt i näst högsta serien. Det är det vi pratar om. Det är snittet i näst högsta serien som vi pratar om. 1986 då, som handlade 1,20, men det är sämre då än Axel Kjells 1,26.
Ja, och 1,2 gånger 30 är 36. Det är alltså 36 poäng över en superettan säsong som vi pratar om. Mm. Vad tycker du nu då? Alltså, ska vi diskutera Gärders vara eller icke vara, eller är det trams?
Nej, det kan man absolut göra. Det tror jag man kommer göra också. Lars Larsson har ju pratat om att det ska göras en utvärdering, och om man inte diskuterar tränarens vara eller inte vara i en sån utvärdering, så förstår jag inte vad det är för utvärdering. Så det måste det väl vara. Och då landar man i det att ÖSK har gjort 2 ej godkända säsonger i Superettan.
Mm.
Det är närmast totalusla sett i förväntningar och så. Laget har snubblat sig kvar förra året i sista omgången och sen då nästan då klarat kontraktet med en omgång som marginal i sista i år, och det är ju jättedåligt. Jag vill ju ändå tro att Christian Gärder är på väg någonstans. Sen handlar det där om mycket vad spelarna säger, vad tror de. Man ska inte lyssna på allt för mycket för spelarna, tycker jag. De är medskyldiga, och i ett sånt här läge kan, när man ställs inför stora förväntningar och sen blir det inte så, då kan man börja söka förklaringar som ligger utanför sig själv, och då är det lätt kanske att peka på någon annan, i det här fallet tränaren. Men då måste man måste ändå lyssna lite på vad de säger. Men så här är det också, att när kontrakten går ut, vi ska prata lite om kontrakten senare, så kommer ÖSK att göra den sista transformationen till att bli en superettanklubb. Det blir också den första stora chansen för Christian Gärder att ta in spelare som han vill ha istället för sådana som han har ärvt. Och jag tycker att han borde få den chansen. Jag tycker inte att han har, alltså det är ett misslyckande resultatmässigt, men det finns saker som pekar uppåt ändå. I spel och sådär, och hur det såg ut under våren och liknande. Och sen också, vad kan ÖSK få istället? Det är också en viktig fråga.
Mm.
Jag tror i det här läget så kan man inte betala jättestora löner till en tränare. Och även om jag tror att de har skyddat sig och gett sig själv möjligheten att avsluta kontraktet med Gärder på ett skapligt sätt, så kommer det ändå kosta pengar. Så nej, men jag är för Gärder. Jag tycker att han ska fortsätta.
Ja, bra. Då har vi i alla fall lyft frågan.
Ja, För det är ju verkligen en rimlig fråga. Mm. Det vill jag poängtera. Mm. Det är efter de här två säsongerna så ska man givetvis diskutera om Christian Gjeller är rätt man för att driva ÖSK framåt.
Mm. Och du var inne lite där på spelarkontrakten också. Det finns ju ett gäng som kan ha gjort sin sista hemmamatch, eventuellt gör sin absolut sista match då i ÖSK nu till helgen. Kevin Walker, Daniel Björnqvist, Jake Larsson, Nasir Moro och William Eskelinen. Du gillar ju det här kodsystemet, kodröd, kod så brukar du använda i förhållande till hur stor den eventuella krisen är för ÖSK. Jag tänker att vi försöker sätta kod grön, det vill säga förläng, kod gul, mja, beror lite på, eller kod röd, skicka honom så långt ögat kan nå. På alla de här. Och vi börjar med Kevin Walker då. Är det en röd?
Oj, det här var svårt. Det är som man är som en politiker när man sitter med såna här ja och nej-knappar på en valvaka.
Ja, det vill man inte riktigt.
Nej, man står där alltid med
man vill underkänna konceptet.
Ja, precis. Ja. Och sen står man där med båda uppe. Ja och nej.
Exakt.
Så, ja. Kevin Walker, godkänd säsong. Han fyller 35 nästa år. Om jag säger så här, jag väger in hur inner mittfälts... jag tror nog att ÖSK kommer förlänga. Jag skulle vara tveksam. Mm. För att jag tycker att man behöver ha något nytt in på inner mittfältet. Och om man behåller Walker så skulle man då inleda 2024 ungefär med samma inner mittfält som tidigare. Och sen måste man ju kolla vad det finns för möjligheter att ta in något annat. Men Kevin Walker sitter nog på ett av de här allsvenska kontrakten. Som skulle kunna ge lite manöverutrymme. Men släpper man honom är det ett vågspel. Mm. Det funkar inte och man hittar ingen bra ersättare så kommer jag, även om jag säger så här, så kommer jag ge kritik nästa år. Alltså det är så det fungerar när man inte har beslutsfattande. Kravet själv.
Mm.
Så, och definitivt många supportrar kommer vara väldigt frågande till varför man släppte Kevin Walker. Men ja, man ska fundera riktigt noggrant på det och säga sig gul.
Det är jättetråkigt att du inleder med en gul.
Ja, det sätter tonen.
Det sätter verkligen tonen. Jag säger så här då, det är 4 spelare kvar nu som vi ska damma av.
Ja.
Du får max en gul till.
Ja, men det tycker jag.
Mm. Ja, bra, då går vi in på Daje Björnqvist. Den är röd. Nu blir det rött, Fredrik.
Ja, det måste bli rött i det här läget.
Ja.
ÖSK behöver nytt blod.
Mm.
Och Daje bidrar med supermycket till ÖSK som klubb i omklädningsrummet. Han kan spela på många olika platser. En jättebra spelare att ha, men när frågan ställs så här så blir det rött.
Mm. Vet vi att han bidrar med mycket i omklädningsrummet, eller antar vi det för att han har varit i klubben länge?
Ja, det tycker jag man väl att det vet väl du också.
Alltså jag vet det baserat på, eller jag vet inom citationstecken vilken typ av person han är, men den här starka känslan av och vilka kulturbärare Daniel Björnqvist och Kevin Walker är bara för att de har varit med länge, den känns lite förljugen. Alltså jag tycker inte de står och tar laget under sina vingar.
Inte på match kanske så, men med Björnqvist tycker man ser det på träningen.
Ja, bra.
När det kommer in unga spelare så är det ofta Daniel Björnqvist som går och pratar med dem. Och ja, jag tycker han verkar vara en utmärkt person på det sättet.
Då köper jag det.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jake Larsson, rött.
Jag skulle säga att det är rött ifrån Jake Larssons sida.
Kan det nog definitivt vara.
Ja. Det kommer bli svårt för ÖSK att hitta en sån spelare, men sett till hur han har använts egentligen ända sedan 2019 så skulle jag säga från J. Klarssons sida absolut rött. Det är dags att hitta en klubb som låter mig spela där jag är bäst, och sen tycker jag också att det skulle vara skönt för Jake Larsson att komma bort ifrån den här stan där alla, exakt alla, har en åsikt om honom, hur han är och vad han gör och hur han spelar, och alla har en åsikt om Jake. Så nej, men jag skulle säga, jag hoppas att han hittar en bra klubb någonstans. Och kanske lite sådär med, som Arvid Brorsson när han kom till Örgryte och liksom lyfte som människa, mognade som människa och nu spelar på allsvensk nivå i Mjällby. Fast det var så många här i Örebro som sa att han aldrig kommer bli något.
Nasiru Moro, han har fått många, många röda kort i sina ÖSK-dagar. Får han rött även här, Fredrik?
Ja, det är ju det där när man lyssnar på vad Alexander Axén säger om honom. Så kan jag hålla med om det till viss del, att han är ju odiskutabelt en mycket bra spelare. Men nu är det 3 säsonger som det har varit olika typer av strul kring honom. Ska man då satsa på honom igen? Lurigt läge. Det jag hör ifrån stängslet där vid träningsarenan så har han rotat sig lite i Örebro. Han har träffat en svensk flickvän som han bor tillsammans med. Outar jag nu. Så det får väl skrivas under skvallerkontot. Så där kan det ju finnas en möjlighet att han har sagt att han kan tänka sig slå ner sina bopålar i Sverige då, i Örebro. Så jag säger grönt.
Säg grönt?
Försök behålla Nasiru Moro. Jag tror att det kan bli svårt förstås. Hans kontrakt måste kanske förhandlas ner och... Men har ju Gärdler redan visat. Han har ju sagt att Nasiru Moro är den enda spelare som jag har haft framtidssamtal med. Har han ju sagt redan för en månad sedan.
Det är sant.
Men oavsett vad Gärdler tycker i den här frågan så tycker jag samma.
Bra, då kommer vi till den rödaste av dem alla här, Fredrik. William Eskelinen.
Ja, men William Eskelinen blir ju röd. Absolut. Jag ska behöva en ny målvakt. Jag tror att William Eskelinen också vill ha en ny utmaning någon annanstans. Sen är det ju lurigt för målvakter så. Då ska man hitta något lag som behöver en målvakt också. Och ja, det finns ju bara en målvakt per lag. Men jag tror att William Eskelinen inte står i ÖSK nästa år.
Jag satt ju och tittade på Elfsborg Degerfors i helgen som gick, såklart. Jag blev så otroligt imponerad av deras målvakt.
Elfsborg,
jag inte ihåg. Jag har inte sett Elfsborg mycket alls i år, men alltså Jesus, vad uppfriskande det var. Jag tittar ju mest på Degerfors och ÖSK. Och det blev sådär som när man helt plötsligt slår på en Premier League-match och bara, aha, allsvenskan kanske är jättedålig, inser man då. Och det där var något, det var ett sätt att ta sitt straffområde som jag inte har sett från de här två lagen på ett tag. Det var, ja, jag blev jätteimponerad.
Ja, han är otroligt bra. Det är en blivande världsklassmålvakt. Måste det ju vara.
Det var liksom inte en millisekunds tvekan i någonting.
Nej.
Vad han skulle göra hela tiden. Otroligt bra. Ja, jag blev lite avundsjuk. Och också en måttstock på lite. Nu är ju han väldigt, väldigt bra. Men lite hur man ska bete sig. Liksom.
Precis. Ja, och sen är det ju få klubbar förunnat att ha en sån målvakt.
Gud ja.
Men ja, han lyser.
Ja.
Han lyser ju också på ett annat sätt än den här Ricardo Friedrich, tycker jag, i Kalmar, som är en jätteduktig målvakt. Men där är det inte alls lika, där hänger det lite på en marginal ibland, tycker jag.
Ja.
Han gör ju sitt jobb och oftast går det bra, men det är lite mer fladdrigt, kan jag tycka.
Ja.
Men den här, det är ju bara, man ser att han är lite bättre än alla andra.
Ja, verkligen. Ska vi gå vidare då på tal om Degerfors, så vill du prata lite grann om att det blir en ny derby säsong nästa år. Degerfors har ju nämligen åkt ur och som vi har konstaterat, ÖSK har säkrat sitt superettan-kontrakt. Så det blir derbyn nästa år. Spontana reflektioner på det?
Ja, det blir ju superhett i superettan.
Det blir 2024. Kul.
Ja, det blir ju jätteroligt att de här två lagen återigen då hamnar i samma serie från det här journalistiska perspektivet. Sen kan man ju beklaga Degerforsarna att de har åkt ur förstås. Men det har väl du också varit inne på tidigare. Förväntan i Degerfors är ju inte riktigt att man alltid är ett allsvenskt lag.
Nej, jag har ju snarare uttryckt det som att spela i allsvenskan, gå upp i allsvenskan, det var Degerfors SM-guld. Och varje år som man klarade av och säkra kontraktet så var det SM-guld igen. Så att nu är det mer det här att tillbaka till verkstaden ett tag. Mm. Så.
Och det märker man ju också på reaktionerna efteråt, eller hur? Alltså, när ÖSK åker ur då är ju himlen så mörk och allting är så bedrövligt. Men den känslan får jag inte riktigt i Degerfors.
Nej, många har ju en mer av en tacksam inställning att herregud, tack för den här tiden, tack för de här fina minnena, de kommer vi ha med oss. Det här blir liksom den här generationens 90-tal. Det som folk i min ålder växte upp och hörde om den gamla storhetstiden, det kommer folk i min ålder berätta för sina barn om. Och så, liksom, man har ett lite annat perspektiv på det. Sen ska jag varna lite för dock att Degerfors faktiskt har gått vilse lite grann. Och Degerfors behöver verkligen hämta sig från det här. Jag tror att Degerfors har ett helt okej superettanlag. Inte skitbra, men något som verkligen går att bygga på. Det tror jag. Sen så har man, som Werner uttryckte sig i studion då efter matchen mot Elfsborg, gjort lite halvtokiga grejer, erkände han så här med facit på hand. Det tycker jag verkligen att man har gjort ganska många helt tokiga grejer. Så att Degerfors behöver ju landa på fötterna och reda ut en massa saker, och sen måste alla hitta någon ny form av gnist. För jag såg i din krönika där att du påpekar att Degerfors är storebror, för Degerfors har mycket mer pengar och så här. Fortsätter man att ta fel beslut så kommer de pengarna ganska snart vara nere på ÖSK-nivån. Så att den här storebrors-grejen, den kanske man har lite till låns just nu. Men det gäller verkligen att man gör rätt saker under den här vintern. Annars kan det bli ganska tråkiga derbyn för Degerfors nästa år.
Ja, omställningen från allsvenska ekonomin som de har haft de senaste 2 åren till superettan, det kommer ju bli plågsam. Det är ju inte det riktigt det jag menar. Men man skojar inte bort 69 miljoners omsättning. Den kommer inte försvinna över en dag. Sen måste ju Degerfors måste ju slå broms ganska hårt. Hårdare förmodligen än vad ÖSK gjorde 2022, när deras första. Eftersom liksom Degerfors grundomsättning liksom innan de här äldre, det var ju 16 miljoner. Så det är ju så. Degerfors är ju på väg mot 20 miljoner relativt snabbt. Men det jag menar med att de är storbror just nu, det är ju att de har en omsättning som ÖSK bara har kunnat drömma om i hela klubbens historia. Den är högre än och de har haft den i 2 år. Jag tror också, min tes har hela tiden varit att de här små klubbarna som Värnamo, Varberg, Mjällby och Degerfors har mått extremt bra av att ligga i allsvenskan under 2022 och 2023. Man ser ju på Värnamo, har ju jätteresurser plötsligt.
Ja.
Mjällby har inga problem att hänga med i det allsvenska racet, fast man är en miniklubb egentligen. Det är ju på grund av att de här SEF-bidragen har ökat så enormt de senaste åren.
Mm.
Det var också så därför ÖSK åkte ur exakt fel år.
Mm, ja.
Det var det absolut värsta.
Det kommer
värsta.
Jag ihåg att du sa redan när de åkte ur.
Ja.
Att det här, man måste tillbaka före det här året, för det är då det kommer hända ekonomiskt.
Ja, precis. Så ÖSK åkte ur exakt fel år. Degerfors har njutit av att få ta in de här pengarna under 2 år. Och jag tror både Varberg har ju bromsat redan i somras egentligen. När man märkte att man inte kunde De försökte ju värva spelare i somras och gjorde det till viss del, men inte lika mycket som jag trodde att de skulle göra. De tog inte in någon ny mål. De tog inte in någon ny tränare efter, vad heter han nu, Jocke Persson. Så jag tror att de redan har siktat in sig på Superettan 2024, kommer komma in starkt i 2024. Mm. Degerfors är ju senare eftersom de hängde kvar längre då. Mm. Men ja, det kommer bli en plågsam inbromsning, men det kommer ändå finnas mera pengar i Degerfors än i nästan alla andra superettaklubbar. Kanske Helsingborg då, när de hittar någon investor som ska...
De lever i ett eget ekonomiskt universum, så där behöver vi inte ens, det behöver vi inte ens räkna in. Okej, men du vill göra lite reklam här också för en annan podd. Nu får du sköta reklamandet själv. Du har medverkat i Snett inåt bakåt. Är det något, borde jag veta vad det är?
Vet inte du heller, för jag vet ju knappt vad det är. Så jag hoppades att du skulle kunna vara lite imponerad.
Nej, men jag lyssnar inte på en enda fotbollspodd längre, så att jag har ingen aning.
Nej, men det är någon typ av nostalgipodd, tror jag, med sport. Så.
Är det Leifby?
Det är Leifby.
Ja. Då ser jag det framför mig i alla fall. Mm.
Det är mycket Sportspegeln kavajer och sånt. Lennart Hyland. Och...
Ja, vad oväntat från Marcus Leifby.
Ja, nej, men det är in-character. Ja. Så jag var med där, det var mycket trevligt. Blev intervjuad om ÖSKs kval 1999
mot
Peter Antoines Assyriska. Mycket, det är ett starkt minne för mig som journalist och även för ÖSK är det ju viktigt. Så det kan man lyssna på, leta reda på det. Snett inåt bakåt. Då måste man vara Patreon för att lyssna på mig.
Oj.
De släpper ett sånt här gratis avsnitt typ. Mm. Det är 16 minuter långt, tror jag, eller något sånt där. Då har yours truly inte dykt upp än.
Nej.
Jag dyker upp lite senare.
Okej.
Jag fick ändå skapligt mycket airtime, tycker jag.
Är det så?
Ja, skapligt. Man vet ju aldrig. Man pratar med någon i 40 minuter och sen blir man nedklippt till 1,5. Då vet man att man inte har levererat så här otroligt bra. men det, jag var inne några gånger där. Så jag tycker att jag är nöjd. Det är inga 40 minuter, givetvis inte. Men det, jag tycker att det är trevligt.
Har du blivit helt stekt någon gång?
Ja, det har jag blivit. Det har jag blivit som intervjuperson innan jag blev journalist. Så har jag blivit jättestekt.
Mm. Mm. Jag kommer ihåg när jag blev stekt en gång. Det var en otroligt törn för mitt självförtroende. Nu kommer jag inte ihåg vad det var, men det var under de här åren som jag var lite mer om mig och kring mig med och skulle podda och vara med överallt. Och då...
Du jobbade mer med ditt varumärke.
Ja, precis. Och jag var mer på Twitter och såg till att ha clout och såna här grejer som jag inte orkar bry mig en sekund om nu mera. Men då var det någonting som hände i Allsvenskan som Expressen ringde och frågade mig om. Och vad fan var det? Någon arenafråga kanske. Typ så här, Falkenbergs arena, det skiter sig för dem. Och jag hörde mig själv svara jättedåligt. Och så tänkte jag så här, de kommer fan steka mig. Så gjorde de det. Jag gick in flera gånger på Expressen under dagen. I radiotystnad, ingenting.
Ja, man vill ju vara med. Man vill ju leverera.
Ja, nu för tiden vill jag absolut inte vara med. Då vill jag väldigt gärna vara med. Nu vill jag vara i fred. Om jag kan steka våra egna avsnitt av Hemmaborgen, så gör jag det gladeligen.
Det gör det, ja.
Ja, det gör jag så gärna. Jaha, ska vi avsluta podden med lite vad händer med honom?
Det tycker jag.
Mm, och då har du fått ordning en gång för alla på elvan.
Mm. Jag lovar att det är 80% rätt.
Och har du sparat ner den nu så att du verkligen
har
den?
Nu har jag den faktiskt. Och faktiskt en tanke med hur jag ska uppdatera den.
Bra.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Jag känner att vad händer med honom är inne i en tuff period.
Är det så?
har vi inte dragit tråkiga namn alltså, senaste tid? När var det senaste som man blev så här?
Men förra gången var ju en Porsche i garaget.
Ja,
och sen hade vi, hade vi brevet ifrån Per Forell.
Ja,
magiskt,
men det var mer Per Forell som gjorde det, ja, som räddade upp det skitsegmentet från oss. Jaha, då drar jag en ny lapp, så får vi se vad det blir.
Men det finns ju väldigt många sådana, liksom, jag är ju väldigt historiskt korrekt i det här, jag har ju verkligen haft med alla.
Ja, precis. Varenda en. Gustav Lundholm.
Ja, det är ytterligare en sån. Gustav Lundholm, ja. Född 1990.
Mm-hmm.
Och i den här generationen i Örebro då, som var väldigt lovande, födda 1990, och då vet vi ju att det är Jiloan Hamad.
Ja, det är, just det.
Det är Marcus Fastvall, det är Mikael Gidsjö som vi kommer prata om sen någon gång i framtiden. Och förstås då Oskar Jansson. Och,
just det.
Och den som ansågs mest lovande som junior, Jesper Florén, som drog ju iväg till Ajax. Och så där. I den där, de vann ju då distriktsmästerskapet, i SM för distrikt, så ska man säga. Bejublad match på Bern Arena där Oskar både räddade en straff och slog in en straff i straffsparksläggningen mot Skåne, tror jag. Inte säker, men jag tror att det var Skåne eller Stockholm. Där var Gustav Lundholm, men jag tror nästan att han kan ha varit lagkapten.
Mm-hmm.
Men alltså är en sån här mittfältsledartyp. Jag har för mig att han blev skadad, spelade en del i Rynninge. Och nu, sen så ganska raskt efter karriären så blev han tränare. Så han är tränare för Huskvarna FF, tror jag.
Jaha.
Ja. Så han har ju flyttat ner och varit tränare där i Småland. Jag brukar, ibland så har jag ställt lite frågor till honom på Twitter faktiskt. Jag har lite kontakt med honom där.
Jaha.
Mm. Det hände någonting. Ja, han blev skadad, jag vet inte exakt. Han var ju aldrig riktigt nära. Han var ung när han blev skadad. Så jag tror inte han var riktigt nära att göra allsvensk debut på det här sättet. Men kan ändå, jag skulle inte bli förvånad om det är en sån där som till slut blir en framgångsrik tränare.
Och går Gustav in i, vad händer med honom, 11?
Nej, det gör han ju inte.
Nej, vem skulle han peta då?
Nej, det är ju någon på mittfältet där. Om han skulle gå in istället för Fredrik Nordback eller Sebastian Henriksson. Men
det gör han inte.
Väldigt långt ifrån den spelmässiga karriären.
Mm. Okej. Okay. Det var en halv kul. Alltså, jag känner inte att formen lyftes. Den toppades inte av Gustav Lundholm, tyvärr. Ja, säkert en kanonkille, men i det här sammanhanget, nja.
Jag tycker att jag beskrev det ganska bra. Jag måste ge mig det själv.
Ja.
Jag band ihop det bra med det här 90-90. Och sen mynnar ut i... Det var riktigt bra.
Ja, det var riktigt bra.
Ja. Ja. Det var inte 5 plus, men det var 3,5.
3,5, ja, det är ändå ganska högt fortfarande.
Ja, men jag tycker det. Jag tycker med det råmaterialet jag hade arbetat med, så tycker jag att jag gjorde det bästa av situationen.
Ja, absolut. Jaha, men du, då är det match på lördag och den matchen ska man då alltså bara se som, eller är det söndag? Lördag är det. Mm. Den ska man bara se då som en trevlig liten ihopknytning av säcken, för att någon ko på isen är det inte.
Nej, men jag tror ändå att det gäller ju för ÖSK att avsluta snyggt för att komma in i vintern. Om man då förlorar mot AFC i sista matchen och sen klarar sig på målskillnad. Kanske förlorar med 2-0 och sen vinner Jönköping med 2-0 och sen klarar de sig kvar med 3-målsmarginal.
Är det här nödvändigt nu? Vi har ju konstaterat att
ÖSK vill mysa, har säkrat.
Nej, alltså, vi bestämde ju att de har säkrat kontraktet. Ja. Då undrar jag om det här behövs, det som du håller på med nu.
Nej, jag tror ändå det är viktigt att de avslutar här. De måste landa här lite snyggt.
Ja.
Jag tål inte en kraschlandning.
Nej. Då ser vi fram emot ödesmatch på lördag.
Mm. Mm.
Och så är podden tillbaka i live-form då nästa vecka.
Det är så gör vi.